En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan får ni ta del av ett samtal från bokmässan i Helsingfors i oktober 2023 med Edith Hammar, författare och bildkonstnär, Lina Bonde, poet och doktorand, Rita Pakvalén, författare och historiker, och mig, Max Bjuggfeldt. Ett samtal om queera tidsresor, om queera liv, mätta heteronormativ tid och om de flyktiga mötenas kulturhistoria. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Vet du vad det där var, Milla?
Det var djuret av tiden. Fast förr i tiden. Det är ingen som har det så där hemma längre.
Nej, precis. Kidsen vet inte hur tiden låter längre.
Nej, jag tyckte tiden gick så snabbt. Var det där riktiga sekunder?
Va? Jag tyckte den gick långsamt.
Va? Okej.
Du är helt skadad.
Det är därför du hinner med så mycket på en dag.
Ja. Intressant. Tror att det är så.
Dina sekunder är 1,3 sekunder långa.
Oj, sjukt. Mm.
Jag tyckte det kändes så skräckfilmigt, typ hotfullt.
Är det för att tiden är ändlig, liksom, att du blir påminn om att liksom, tiden kommer ta slut?
Ja, men absolut.
Eller var det bara med att du tänker att det står en mördare ute i din hall?
Nej, men jag tror att det finns en skräckfilmsassociation som är liksom ett sånt högt tickande ljud som är så annalkande fara.
Mm.
Men också absolut någon typ av påminnelse om existensens ändlighet.
Mm, du tänkte på existensen. Jag tänkte ju på att du alltid hatar när en fest tar slut. Att, liksom att det är liksom den tiden som ett hot mot festen. Liksom.
Ja, just det, just det. Nej, men jag tänkte nog lite djupare än så. På döden faktiskt. Han tänker på de här 27 sekunderna vi plågade oss och våra lyssnare.
Intressant. Jag har liksom aldrig tänkt att du har ett sånt djup.
Nej, nej. En ganska ytlig person.
Mm.
En glad labrador.
En glad labrador i en stenboxkropp.
Exakt. Tyvärr. Ja. Men du, vi har ju varit i Helsingfors.
Som vanligt.
Pratat om tid, exakt. Men kan vi prata lite mer om hur ljuvligt vi hade i Helsingfors?
Apropå tid i Helsingfors så vill jag bara berätta att vi var ju bastade där. Och det var som den bastun vi var på från, som var typ 120 år gammal eller någonting. Nej, kanske 100 år gammal. Jättegammal. Det var bara som att gå in i en typ svart, varm grotta. Och där kändes det som att tiden hade stått still verkligen. Mm. Och stod still medan vi var där inne.
Mm. Mm. Precis, det var den enda liksom fortfarande aktiva, offentliga, vedeldade bastun i Finland. Eller i Helsingfors i alla fall.
Mm.
Ja, det var verkligen som en tidsresa. Jag är så himla glad att du var där så jag kunde skicka in dig på herrarnas. Mm. Man är alltid nyfiken på vad som händer i det andra omklädningsrummet.
Mm.
Hur var stämningen i herrbastun?
Den var liksom 60% högljudda samtal på finska. 20% viskande samtal på olika turistspråk. Och 20% var liksom slafsljudet från hon tvätterskan som tvättade av
människor som låg på en brits. Man kunde liksom beställa tvättning. Det var den auditiva upplevelsen.
Och man blev tvättad på en sån vaxduk.
Blommig vaxduk.
Ja, exakt. Otrolig estetik. Hur hög var liksom homofaktorn, skulle du säga?
Väldigt låg.
Och synd.
Ja, precis. Det kanske var lite synd. Eller så var den högre, bara att jag inte kunde förstå vad så många sa. Så då kanske liksom pågick massa så här homosexuella samtal på finska omkring mig. Och jag var helt så här, lost inför det.
Det gjorde det säkert, högljudda homosamtal på finska.
Och på kvinnornas sida, hur såg det där?
det var väldigt tomt. Det var jag och poeten Lena Bonde. Bara det.
Vår vapendragerska.
Exakt. Ja, men vi hade det ju jättebra. Vi gick också på karaoke. Så gick du på homoutställning, Tom och Finland.
Precis.
Som jag redan hade sett. Liksom all in all så tänker jag ju så här, vilken otroligt lyckad helg.
Väldigt fin helg i Helsingfors.
Och så har jag tänkt, skulle vi kunna bredda oss lite och börja med bögbiblans bögturer, bögresor. En typ av kurerade resor tillsammans med oss.
Tänk att det ska vara att vi liksom hyr en Finlands båt och fyller den med litteraturintresserade svensk finländare som ska resa mellan Sverige och Finland och läsa.
Exakt. Och basta och gå på karaoke.
Ja.
Ja, men vi har fått ganska mycket kritik för vårt namn. Så jag kom på att vi kanske inte kan heta bögturer. Vi får liksom bredda oss lite. Homosexuella resor eller något sånt. Lite mer inkluderande.
Ja, precis. Ja, det är inte lätt när man är på toppen av
bögberget.
Bögberget. Du behöver lite det här berget i podden och sfären.
Exakt. Ja, men du, vi ska ju få lyssna på ett samtal om queer tid och queera tidsresor. Berätta, varför du är intresserad dig för queer tid? Vad kan queer tid betyda?
Just det, precis. Nej, men jag tycker det är intressant att tänka på att liksom typ ta ett begrepp som tid, som typ så här, som idé framstår som så här totalt som ett fysiskt fenomen. Det är liksom så här helt jämlikt, helt oberoende av människor, av typ historiska skeenden eller liksom regn eller snö eller kärlek eller död, att bara tiden fortgår alltid obenhörligt lika fort. Men då tycker jag att det är spännande att ta ett sånt fenomen och fundera på så här, men vad kan det finnas en så här queer innebörd eller queer aspekt av det här fenomenet som tid till exempel. Och då är liksom inte bara jag funderat, utan jag har läst vad andra har sagt och sen funderat själv också. Nej, men då skulle det kunna vara hur tiden liksom typ förflyter i ett liv. Vad är det som gör ett visst liv heterosexuellt till exempel? Och då är exempelvis här, vigsel, förlovning, giftermål har ju alltid varit väldigt så här, tydliga heterosexuella symboler som har varit så viktiga för att upprätthålla heterosexualiteten, att man har hållit liksom homos och queers utanför de liksom institutionerna. Och tecken på liksom queera liv kan det vara sånt som har brutit av mot typiskt heterosexuellt, liksom att man vid en viss ålder ska ha barn och då liksom organisera sitt liv på ett visst sätt, men i ett queert liv kanske man inte får barn på samma sätt eller inte alls, och då kanske inte liksom den typen av tidsindelning spelar lika stor roll. Det kan vara en möjlighet att föreställa sig liv på ett annat sätt än liksom det heteronormativa sättet, helt enkelt, genom att fundera på vad tid kan vara. Men det här kommer vi ju höra mycket mer av i dagens inspelade samtal.
Och där kommer vi dyka rätt in i samtalet. Och de som sitter på scen på bokmässan i Helsingfors, det är du, Max. Det är Lina Bonde, poet och doktorand, som modererar samtalet. Sen har vi Edith Hammar, bildkonstnär och författare. Och Rita Packvalén, forskare och författare, som har forskat bland annat på queera minnen.
Tack, Milla. Jag känner mig väldigt missnöjd med att jag inte fick en titel. Men annars är jag good to go för att höra det här väldigt intressanta samtalet.
Okej, din titel Max, det är Megalomana Max. Varsågod.
Och nu kör vi!
Väntas träffa en partner i tidig vuxen ålder och så småningom gifta sig och skaffa barn. Och det kanske är såna där uppenbara stereotypa föreställningar. Men vi har ju sådana föreställningar om vad ett liv ska innehålla. Och för en queer person så kan det finnas andra sådana liksom, händelser som delar in livet i olika epoker. Ett sådant exempel skulle kunna vara att komma ut, som många queera personer har som en sån stor händelse i livet. Så på så vis kan man prata om queertid i livsloppstermer.
Precis, tack Max. Jag tänker just på det här, nej men, hur vi mäter tid och vad är det egentligen som, vem har makt över tiden och sådär. Och Edith, om du skulle vilja lite berätta om din bok som har beskrivits som en kinky tidsresa. Kan du lite öppna upp vad den här boken handlar om för de av oss som kanske ännu inte tyvärr haft möjligheten att bekanta oss närmare med Portal?
No, just i Portal så det här med en kinky tidsresa så var någonting som jag själv hade skrivit in i ett liksom första utkast av manuset. Det första utkastet så var det kanske ännu mera tidsresor och ännu mera kink, men sen så tog liksom skrivande en annan väg som gick mera just till liksom kanske mera personliga behov av att just, eller queera behov av att se just en viss sorts intimitet och behandla vissa av de här liksom milstolparna, och en av de milstolparna i liksom en queer samtid och ett queert liv så är ju just kanske att hitta en intimitet som fungerar för en själv, men också döden som ändå är en milstolpe som ingen kommer undan. Men Portal handlar om Elia som under 2020-talet lever i ett samtida Helsingfors, och Elia är lite deprimerad och har svårt att hitta sin plats i liksom hemmafester och filmkvällar, och i någon slags deprimerat tillstånd så öppnar sig en portal, och i den här portalen så träffar Elia Eki. Och Eki är en queer person som lever på 1950-talet i Nyfreds Helsingfors, och de har en slags intim vänskap där de genom den här vänskapen och genom en slags intimitet hittar stöd i varandra för att kunna fortsätta organisera sig och faktiskt orka vara queera i sina egna respektive samtider.
Precis, så det här var 1950-talet, så det var ju innan homosexualitet, eller innan det ströks som en, ja, ströks ur, så att säga, avkriminaliserades i Finland. Så det är ju också en liksom intressant aspekt av, nej men, av tiden och vad liksom, hur handlingar på något sätt, i vilken typ av sammanhang de sker. Att vad betyder det att vara queer på 50-talet och vad betyder det idag?
Ja, och jag ville använda mig just av 50-talet för att jag tycker, eller jag upplever att 2020-talet är en väldigt problematisk tid, att det liksom är problematiska politiska krafter som styr väldigt mycket, speciellt över minoritetspersoners liv. Och under 50-talet i Finland då det var ny fred och jätteviktigt att återupprätta ett liksom på många sätt sönderbombat samhälle, så var det jätteviktigt att så många som möjligt skulle liksom snabbt ha mycket liksom heterosexuellt reproduktionssex och liksom ge flera medborgare till Finland att jobba hårt för att upprätta någon slags liksom trasig ekonomi. Och den heteronormen som etablerades under den tiden, så det är som att det bara aldrig tar slut i Finland. 50-talet regerar fortfarande i viss mån.
Ja, det känns kanske lite som det ur den här synvinkeln. Men hur är det för dig, Rita? Alltså, din bok Queera minnen, den tar ju också avstamp i en tid som ligger innan homosexualitet avkriminaliserades i Finland, men ännu längre tillbaka än 50-talet. Alltså den utspelar ju sig snarare på, eller de livsberättelser som du behandlar och presenterar för läsaren, så de här människorna har ju levt på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Vill du lite öppna den här boken för oss och ditt arkiv? Jobb som också i sig förstås måste vara som en tidsresa.
Ja, det här Queera minnen består alltså av 5 kapitel, av vilka 3 stycken handlar just om specifika livsöden. Och det första kapitlet handlar om queerhistoria i största allmänhet och specifikt i svensk Finland. Jag skriver om svenskspråkiga queera i en tid var queer som begrepp inte finns. Det som jag var intresserad av i mina arkivsökande, att hur berättar vi om en historia som har varit osynlig, om berättelser som, om människor som vars brev, dagböcker och så vidare har bränts upp. För det gjorde man. Hemskt många brände upp allt material för det, avkriminaliseringen av homosexualitet. Man var så rädd att bli fast med det. Och jag har funderat hemskt mycket just nu, så jag har fortsatt att skriva. Och jag funderar nu på, det som jag funderar på när jag skrev det här, vad innebär krig till exempel för utraderande eller för minnesarbete? När det gäller heterosexuella under andra världskriget, människor som föll innanför normen i Finland, så tror jag att det var hemskt viktigt att se till att alla familjealbum, alla brev, alla dagböcker, det var säkert viktigare än silvret, tavlorna på väggarna, att man såg till att man hade alla de där breven och tog med dem. Men sen när det gäller HBTQ-minoriteter, så tror jag att när man gick ner till bombskydden, så gjorde man allt för att se till att man inte blir ertappad, att man inte blir fast. Och samma gäller det säkert i många andra länder just nu, var det pågår krig, att hemskt mycket av det kulturarv som vi har kanske utraderas just av rädsla för att man ska bli fast som homosexuell eller transperson eller vad man nu är.
Absolut, och när du pratar eller liksom använder det här ordet queera minnen och queera personer, det är ju också liksom, språk är ju också någonting som utvecklas och förändras, det som, även fast det inte kanske har funnits ett visst ord för att beskriva någonting, så har ju ändå människorna och tron, olika sätt att leva har ju ändå existerat. Funderar du liksom mycket på det här på något sätt, att hur, alltså, hur förhåller du dig till de här så att säga historiska tystnaderna som du säkert på något sätt navigerar i ditt arbete med de här berättelserna som till stor del då, som du säger, kanske har bränts eller olika material, fotografier finns inte längre liksom tillgängliga. Hur jobbar du på något sätt med de här tystnaderna kanske, eller gömslena?
No, jag har en bakgrund som forskare, och den här boken så ville jag ta ett steg bort från mitt forskarjag och skriva det på ett annat sätt. Dels bara för att det är där jag befinner mig i livet just nu. Jag känner mig mer som en forskare. Men också för att ett mer fritt skrivande, mer essayistiskt skrivande möjliggör det att jag kan skriva in mig själv och berätta om hur jag läser det här. Och läsaren kan följa med mitt tankesätt. Och då, på det viset så kan jag tala om saker som kanske jag inte har 100% belägg för. Och jag tror att det är viktigt när vi talar om osynliggjorda människor, osynliggjorda berättelser, att vi också tillåter oss att vi föreställer oss. Och där tänker jag just att konsten, det som Edith har gjort både i den här portal och i Homoline, är ju också att du tillåter dig fantasin, och du tillåter dig också att föreställa dig hur det kunde ha sett ut. Jag tyckte hemskt mycket om, eller jag tycker hemskt mycket om båda, och jag tycker också om det sätt som du liksom också ger det historiska vi behöver ju inte gå tillbaka till det historien och tänka oss att det är någonting, att de som levde där under när det var förbjudet, när det var så begränsat att man inte var lycklig. Det är ju klart att människor var ju lyckliga, människor gjorde saker och ting, de var inte passiva, människor var aktiva. Och där tycker jag just att ditt 50-tal är ju på det viset intressant, att där ser vi människor som verkligen liksom tar sitt liv i sina egna händer och hittar lösningar inom de ramar som var möjliga och bortom dem också.
Absolut. Edith, vill du berätta lite just om tecknandets roll när du utforskar på något sätt det här, det som har varit tidigare, eller ja, alltså gestaltar och så vidare?
Ja, jag har ju tittat på väldigt mycket fotografier och arkivmaterial från ett förflutet Helsingfors, och så har jag helt bara kallt liksom tittat kanske på något 50-talsfoto och tänkt, hur skulle jag se ut om jag hade stått där på 50-talet, eller hur hade det sett ut om någon hade bara så plötsligt börjat ha homosex mitt i den här bilden? För att jag tänker att det är exakt det som historien, och nu lite skämtsamt om jag säger heterohistorien, har gjort. Man har funderat, liksom helt och hållet projicera liksom sina egna liksom samtida begär, tankar, föreställningar om historiska figurer, och bara tänkt att det är väl klart att den här mannen, den här då förmodligen heterosexuella mannen eller kvinnan på, inte vet jag, 1800-talet helt säkert begärde exakt samma saker som jag gör idag som då heterosexuell historieskrivare på 2020-talet. Och jag tror att det är någonting ganska frigörande i att vara liksom lite krass och överdriva lite och helt enkelt bara fantisera, för att vi kan inte veta, precis som du säger, att väldigt mycket så kallat bevismaterial, dagböcker etc. har liksom blivit uppbränt för att det har varit till och med för riskabelt att kanske efter sin död bli exponerad som då queer person. Så det är liksom att som queer författare och bildkonstnär så får vi vara generösa med oss själva och ha en liksom lite fantasirik, semi-inbillad brevväxling med det förflutna. Men jag är nyfiken också på Max, vad du liksom har för observationer i det här.
I längtan och i de flyktiga mötena.
Ja, men i det här att ha en liksom lite fantiserad brevväxling med det queer och förflutna.
Nej, men jag tänker att vi står ju liksom i dialog med det förflutna genom de liksom möten där vi kan föreställa oss vad människor upplevt på vissa platser. Jag tänker på att även om jag inte själv kanske har stått och raggat i en pissoar, så kan jag mycket väl föreställa mig den situationen och vad som drev en människa dit. Den längtan efter att mötas, eller längtan efter samhörighet, och att det är liksom en sån symbolplats exempelvis. Och på så vis tänker jag att det står så här i dialog hela tiden mot andra queera livsöden i det förflutna, genom att vi bara har kraften och förmågan att liksom föreställa oss och leva in och känna igen vad en längtan till exempel kan vara.
Jag tänkte bara, en av de här kapitlerna behandlar faktiskt ett material som faktiskt finns, och det är Harald Gallens dagböcker och brev, eller de mest dagböcker som jag har jobbat med, och där är det ju helt klart och tydligt att när man läser hans texter, han kallar sig homosexuell, han kallar sig en massa andra saker också, och han berättar om sina sexuella möten i tåg och på tåg och på i olika platser och så vidare. Så det finns de där glimtarna, och där ser man ju alltså de där dagböckerna skrivna i början av 1900-talet, och det är precis som om de skulle kunna vara skrivna idag. Kanske språk är annorlunda, vissa saker är annorlunda, men man ser den här liksom samma längtan som man ser liksom lite nyare tider.
Precis, alltså Max, jag funderar just lite som vi var inne på det här med att queers tidigare kanske till stor del har levt någon typ av dubbelliv eller inte riktigt haft alla, men inte kanske kunna vara lika öppen som man eventuellt då förhoppningsvis kan vara, åtminstone på de ställen som vi lever på idag av världen. Hur tänker du liksom som litteraturvetare att det här på något sätt har tagit sig uttryck i litteraturen, om du lite tänker, ja, hur ser queer litteratur ut som kanske skrevs innan till exempel homosexualitet hade avkriminaliserats, eller liksom innan, ja.
Jag tänker att det är litteratur som fångar mycket av både drömmar och vardagligheten då, i att det finns liksom en oanad mängd litteratur när man väl börjar gräva, och den är liksom förvånansvärt rik, och att det jag tänker är intressant är att de här det som gestaltas, tänker jag, mycket litteratur, det kanske är de här flyktiga mötena, liksom det mer offentliga möten eller den offentliga världen, medan det som kanske hände bakom stängda dörrar eller i fördolda, det har liksom kanske inte fått sina stora fiktionsverk, utan kanske finns bevarat i arkivmaterial eller brev eller dagboksanteckningar, men att det är också något som väntar, tänker jag, på att berättas. Och det blir väldigt könskodat, eftersom män och bögar levde mycket ut sin sexualitet i det offentliga, på offentliga platser, eftersom hemmen ofta var små och man inte kunde leva ut den där, medan kvinnor och homosexuella kvinnor hade hemmen istället. Men där har vi inte fått så, kanske lika många berättelser i skönlitteraturen ännu, från 1900-talets början till exempel.
Precis, och just det här liksom återkommande saker eller återkommande aspekter av det material som eventuellt finns i arkiv eller som återberättas i könlitterära sammanhang. Så där vet jag att Rita, du och jag har lite talat om att resande eller att på något sätt förflyttningar då antingen mer så här dröm och längtan eller också rent konkret mellan olika geografiska platser. Så det vet jag att det är någonting som är ofta förekommande i det material du har jobbat med. Skulle du kunna berätta lite om det här?
Ja, jag tänker mig att, eller jag tror att resande och migration eller förflyttningar är kanske liksom nästan en grundtrop i det queera livet. De flesta av oss har flyttat till större städer för att kunna leva mer öppet. En del har flyttat utomlands, andra har rest utomlands för att hitta de där ställena. En del åker till storstäder, till Berlin. Jag vet att här finns det en del här i panelen som tillbringar mycket tid i Berlin. Och de här ställena som har varit mer öppna, och så har det sett ut i historien också. Nästan alla personer i mitt material. Harald, som jag talade om tidigare, han tillbringar ju nästan 20 år utomlands. Och inte bara i Paris, som ju på den tiden var ett mecka också för queera, men också ute i Orienten och så vidare. Och när vi ser på männenas historia så är det hemskt mycket många män som har rest hemskt långt. Man kommer långt ifrån sina föräldrar, man kommer långt ifrån sina sociala kretsar, och där kan man leva ut ett liv på ett annat sätt. Och kanske också som vit man eller vit kvinna så har man kanske haft ett alibi att leva ut ett liv som kanske inte har varit öppet för lokalbefolkningen på samma sätt, så att man har haft den där tryggheten också i sin, på sätt och vis, sin klass eller sin sociala status. Och det är något som jag alltså är själv intresserad av just nu och försöka få ihop en bok om. Och då är kanske för många av oss i svensk Finland, kanske Sverige har varit ett ställe som vi har sökt oss till. Och en del av oss har kanske, och ibland så kanske vi inte ens flyttar utan, och kanske inte ens reser, utan vi har den där projektionen. Vi använder USA, rörelsen i USA, eller vi använder Sverige som en slags sån här fristad, som kanske är mera också en dröm om en fristad eller en projektionsyta. Så har det nog sett ut också tidigare i historien.
Ja, säkert liksom som en referens att förhålla sig till, och kanske liksom också som du säger, påverkar ens vardagsliv, att alla har ju inte möjligheten att liksom rent konkret geografiskt förflytta sig. Och en tanke som jag fick här nu ännu, baserat lite på vilka liv som är levbara och vilka materialiteter som folk lämnar kvar, och på något sätt så avslutas ju de flesta liv med att vi dör, att vi går bort. Och det här, den queera döden, vet jag att det är någonting som jag fastnar för både i Ediths portal men också i din queera minnen. Och jag vet till exempel att du skriver om en gravsten som, om jag citerar ganska fritt ur mitt minne nu, så står det någonting om människor som det lyser om på just den gravstenen. Och det är då två kvinnor som är begravda tillsammans under den här, liksom, under det här citatet. Och den queera döden är ju som sagt, det är också någonting som inte, det är inte alla förunnat att få gå bort som queer. Edith, vill du lite berätta om det i Portal? Hur du förhåller dig och tänkte och jobbade med det tematiken?
När jag började jobba med Portal var det nästan som att jag blev så ledsen när jag tänkte på att, men gud, om det är någon som lever på 50-50-talet, eller på 50-50-talet, ni vet vad jag menar. Om det är någon som lever på 1950-talet i Helsingfors så, och är kanske 30 då, så hur gammal kommer den personen vara idag? Och då var det som att jag innan ens hade skrivit färdigt själva berättelsen fick sån separationsångest från den karaktären, så att det var som ett heartbreak i sig. Att det kändes liksom för sorgligt. Och att när jag var... Det kan fortfarande kännas för sorgligt, för att det är väldigt tungt att tänka på queer-historia. Queer-historia är som all historia, men queer-historia är fylld av död på ett väldigt liksom specifikt sätt. Och det är fylld av väldigt mycket för tidig död. Det är fylld av död som har att göra med AIDS-epidemin. Det är fylld av självförvållad död och död som har att göra med hatbrott. Och det är också en död som många, oavsett anledning, så är det en död som väldigt många queer-personer är väl rädda för att själva behöva liksom erfara eller gå bort igenom. Och jag ville med Portal hantera döden där döden kunde få vara någonting fint. Så som jag hoppas att min egen död en gång kommer, liksom när det väl är dags, att den kommer att ske. För att det bara är time to go. Och det var också viktigt att skriva Portal som en queer bok för queers, och att inte exponera eller utsätta andra queer-personer som jag vet att genom liksom kollektiva erfarenheter och kollektiv sorg känner precis det här, och då få se en bild av döden som inte är upprörande och som inte är hemsk. Och det var, jag känner personligen att för min egen del så lyckades jag att ge mig själv den tjänsten, och det är liksom något som är väldigt viktigt, upplever jag också, i bara en historia av hur queer-personer porträtteras och queera livsöden porträtteras genom den populärkulturella historien, där sensmoralen ofta är typ, jaha, se vad roligt det är att vara queer, här går den här slampiga personen ut på klubb lite senare, AIDS, eller titta, du behövde dö ensam för att du lever ett moraliskt oförsvarbart liv. Och i den politiken som jag observerar idag så börjar vi närma oss en liknande retorik, och det är extremt farligt. Och jag behöver själv se andra liksom mer realistiska, verkliga queera öden och livsberättelser berättas.
Absolut, och här spelar ju just litteraturen och konsten en viktig roll i att man kan liksom, att vi kan skapa också andra avslut eller andra liksom narrativ, både liksom baserat på att synliggöra det som har varit tidigare och också liksom diversifiera liksom det här queera livets då eventuella avslut eller levnadsbana. Ja, Edith?
Ja, jag vill bara lägga till precis det som du började säga här, att det som jag vill ändå så där promota bildkonstens enorma potential i att genom bild så kommer vi liksom alltid att kunna föreställa oss en queer framtid och en queer tid och en queer tillvaro som kanske är lättare än den som vi befinner oss i idag. Och att det ser vi också genom historien längre bak, hur viktig bildkonsten har varit för olika liksom minoritetsrörelsers politiska framsteg. Att kunna liksom genom bild nå varandra, oavsett om det liksom handlar om så här helt absurd subkultur eller porr eller stor konst som idag. Alltså jag lovar att det är så många till synes heterosexuella lyckade kärnfamiljer som har tittat på Axel Gallen Kallelas bilder och känt helt andra saker. Och det finns liksom en queer-potential i all bildkonst.
Absolut. Och med de orden att det finns queer-potential i all bildkonst, i all litteratur, liksom i det vi alla på något sätt jobbar och skapar, så måste vi börja avsluta det här samtalet. Men jättestort tack till alla som var med, tack till publiken, och hoppas att vi alla får fara på någon queer tidsresa här nu.
Alltså det är bara att göra det.
Jag tycker också att det...
Konsten finns till för det.
Ja, konsten är väl egentligen den bästa queera tidsresan. Så det önskar jag er alla här på bokmässan, fara på lite queera tidsresor. Tack!
Ja, och med det så är det slut på vårt sponsrade samarbete med Gay Helsinki och Gay Finland. Nej, men skojar bara. Men nu är det slut på Helsingfors rapportering för den här säsongen. Det har varit så fint.
Mm. Jätteroligt att få liksom bara dykt in i en stad, träffat så otroligt kloka människor och få spela in det här och dela det med alla er som lyssnar.
Hör av er om ni är intresserade av en sån här homokryssning. Ska vi kolla hur det blir något nästa år. Men nu tar vi tåget norrut.
Precis. Vi tar tåget mot Sundsvall där vi träffar Anna Jakobsson Lund och pratar om queer sågverks fantasy.
Vad är det?
Ja, det svarar vi på i nästa vecka.
Okej. Okay. Jag får hålla med.
Du får hålla i. Ha det så bra allihopa tills dess.
Mm. Hej då.
Hej. Du har lyssnat på det 13:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Lina Bonde, Edith Hammar och Rita Pakvalén. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i samband med bokmässan i Helsingfors i oktober 2023 och är ett samarbete med Regnbågsallians och förlaget i Finland. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.